Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja men hej allihopa och jättevälkomna tillbaka till Tillåt kakor, en alldeles ypperlig bakpodd med mig, Emma Brinkrask, och min absoluta favoritperson i bakpoddsvärlden, Sverige, Camilla Hamid. Jag knyckte din line.
Men jag tycker det är så skönt när du tar hela introt och jag bara kan luta mig tillbaka och lyssna på hur mycket du älskar mig.
Ja. Det är inte så ofta, så att njuta av det.
Nej, jag älskar att du är så sparsam med att visa kärlek.
Gud vad hemskt det där.
Men för då uppskattar jag det,
ja,
väldigt.
Det är mycket. Så, om jag säger något snällt till någon, då kan man lita på att det är sant.
Du, ska vi ta det här med emojis?
Ja, men jag är ju ingen insmickrande person.
Men det fick mig att tro. De första månaderna som vi känner varandra.
Hemskt också, det är månaderna.
Och nästan ett år.
Ja.
Så trodde jag att du inte gillade mig. Mm.
För att jag inte använde emojis i text.
Men Emma, det är väldigt... Alltså, det här är bara, nu utgår jag från min egen världsbild och mitt eget perspektiv. Och jag är en person som använder väldigt mycket emojis bara för att uttrycka all min kärlek. Och jag är väldigt, så här, jag är väldigt bra på att säga att jag tycker om folk och visa kärlek.
Tycker man säger mycket med en tumme upp ändå?
Tumma upp är skitdrygt. Det är jättedrygt.
Det är såhär, hey, okay, everything is all right. Här får du en tumme upp.
Alltså Emma, förstår du att jag skriver ett milslångt meddelande och får tillbaka en tumme upp. Ja, alltså då, du är nästan värre än min man, för då, han skriver okej.
Okay. Då har jag gillat det du har sagt.
Ja.
Nej, men det är roligt också, för varje gång vi pratar om det här, att vi är lite olika med hur vi uttrycker... uttrycker oss liksom, och är med andra människor, då vill du ändå alltid säga, men du kanske ska prova, du kan ju ändra dig. Och då är såhär, men jag vill inte.
Jag tycker absolut inte att du ska ändra dig. Jag bara berättar att det tog tid för mig att förstå dig. Ja. Nu så tar jag det inte alls som
Jag brukar hävda till dig att det är en generationsfråga. Att du är 90-talist. Ja. Uppvuxen med emojis. För mig, jag fick liksom börja använda emojis efter att jag var liksom 25.
Oh.
Så det är liksom ingenting som kommer naturligt för mig. Och, så att, och jag tycker, jag brukar säga det, att emojis och utropstecken har alla människor fått en liten pott för livet. Och den ska man vara sparsam med.
Och min pott är lite större än alla andra. Så jag brukar alltid säga det. Men det är för att jag... Men Gini, jag som sagt... Eftersom att du är så, så vet jag att när du skriver ett hjärta, då har du... behövt gå in i ditt emoji-tangentbord och du har valt den väldigt varsamt, och det är för att du verkligen vill skicka kärlek till mig.
Ja, men nu känner du mig också väl nog att veta att jag inte behöver uttrycka min kärlek till dig i emojis.
Nej, för att du har sagt att du tycker om mig. Ja. Åh, den dagen kommer jag aldrig glömma. Det är så fint.
Ja, men du, hur har veckan varit?
Ja, den har varit bra. Jag har varit i Göteborg.
Ja, igen.
Ja, fast nu var det på riktigt. Mm. Sist var det bara Liseberg och hotellet.
Mm.
Nu var jag på, alltså jag var i Göteborg med en göteborgare, Paulina, som heter 100 Kitchen Stories på Instagram. Hon är en tvättäkta göteborgare som säger Avenue. Och jag älskar det. Nej, men hon gav mig en rundvandring. Jag var bara där en natt.
Jag såg det, crash course.
Ja, men vi åt god mat, jag såg hela Göteborg. Vi fikade jättemycket. Och jag mådde bara bra, för det var inte alls så här jobbresa eller någonting. Jag åkte bara för att jag ville, jag behövde liksom koppla av. Det var länge sedan jag gjorde det. Men så fort jag kom hem så blev jag meddelad att min yngsta dotter har feber. Mm-hmm. Så jag har vabbat sedan dess. Okay. Det är det som min vecka har...
Hur funkar det för dig att vabba om du har tänkt att du ska baka eller du har jobb som du ska göra liksom?
Det är ju därför jag alltid bunkrar inlägg som jag brukar kalla det. Mm. Och jag måste, alltså man måste, det är så, livet med barn, man måste ligga 71 steg framför alla andra. Mm. För det, så det är därför jag också kan vabba, jag kan vara med mitt barn, för att jag har liksom ett antal inlägg som redan alltså så här, ligger och väntar på att bli publicerade.
Och du är inte ute i sista sekund med jobb, alltså deadlines för företag och sånt.
Nej, deadlines för företag aldrig, för att som sagt, som du sa, jag är en väldigt pålitlig människa.
Ja, jag sa det helt utan en emoji.
Ja, och jag, nej men grejen är, jag tar mitt jobb på största allvar, och eftersom att jag vet att mina barn kan bli sjuka när som helst, jag kan bli sjuk, min man kan bli sjuk, alltså allt kan hända, då är det skönt att veta, nej men mina inlägg ligger där. Jag är några veckor framkant. Sen det enda som jag kan få stress över, det är det här publicera på Instagram. Jag gjorde ju det liksom i panik nu innan vi började spela in. För att jag har varit med ett barn på min mage hela dagen. Mm. Vad har du gjort? Jag hoppas att din vecka var bättre. Okay. Det summerar Emmas vecka.
Nej, men i fredags hade jag faktiskt ett jätteroligt uppdrag. Det måste jag berätta om. Att jag var ju med i juryn på Sweet Food Awards.
På
Food Truck SM i Kungsträdgården. Och då finns det en ny tävling där de som har food trucks med söta grejer, med desserter. De kan ju ha mat också, men de har någon specifik dessert. Så jag var där klockan 8 på morgonen. Så mellan 9 och 11 så åt jag 7 desserter.
Till frukost alltså.
Till frukost, ja. Och vi var 3 stycken i juryn, så några grejer tog vi typ en och delade, men vissa grejer att vi... Så framåt, när jag skulle säga mig på min tredje churros rätt, så var jag liksom rätt så... Mm.
Var det många som hade churros?
Ja, men det var churros och våfflor och lite sådana klassiska, ja. Mm. Men det var några nyskapande rätter och ja, men jätteroligt uppdrag, alltså verkligen.
Jag var jätteavundsjuk, jag ville typ komma förbi tills jag insåg, vänta, jag är inte jury, jag kan inte bara komma förbi och äta fika.
Ja, det hade du kunnat, för att vi orkade inte äta upp allt. Nej, men så det var jättekul. Och sen så har jag varit ensam hemma hela helgen, min man var bortrest. Och då har jag jobbat och sovit. Mm. Och jag är, till skillnad från dig, så är jag en person som prioriterar mat och prioriterar sömn.
Alltså vänta, jag prioriterar mat. Jag prioriterar att sitta i lugn och ro och äta den. Ja. Om jag inte får göra det, då struntar jag i det.
Ja, då prioriterar du inte mat.
Jag prioriterar en trevlig måltid.
Ja, men jag i alla fall, 3 nätter på rad sov jag från 10 till 10.
Åh, vad skönt!
Ja. Jag är en person som behöver mycket sömn. Till vardags så sover jag typ mellan 8-9 timmar i alla fall. Och på helgen så försöker jag få in en så här 11-12 timmars sömn. Återigen, man kan göra det här när man inte har småbarn.
Ja, men jag skulle precis säga att sist jag sov så där länge, det var innan jag fick barn, då var jag 21 år gammal.
Ja, men det var väldigt skönt. Och sen har jag jobbat... Mm. Det är, just nu är det en period av jobb också. Det är lite tråkigt. Det är tråkigt också när jobbet, som ju, vi har ju världens roligaste jobb, men det är tråkigt när det blir, när det känns som att det är jobb.
Ja, jag fattar. Men förhoppningsvis får du njuta av det senare.
Ja, ja men absolut. Men du, då ska vi prata om cheesecake.
Ja.
Och ja, det känns som att när jag växt upp. Det känns också som att varje ämne vi ska prata om, så börjar jag med att dra någon så här anekdot. Men det är så här, det är ganska tydligt, eller betydligt i podden för mig, att jag är ganska präglad av min bakkultur som jag ändå har vuxit upp med. Mm. Att vi bakade mycket och vi hade vår familjerecept. Och cheesecake för mig då, det var ett recept i mammas svarta bok. Där hon hade,
svarta
boken, där hade hon alla recepten nedskrivna. Mm. Min syster gav henne i present för några år sedan. För den var så här, den hade blivit så tjock och det var så lappar instucket och liksom, och då så tog Moa den och så gjorde hon en ny svart bok och renskrev alla recepten. Så mamma fick en helt ny med alla boken handskriven, renskriven. Så nu har hon liksom en helt ny.
Jag trodde att du skulle säga att hon hade tryckt upp det, men det där är ju miljoner gånger så finare. Att sitta och skriva rent för hand.
Ja.
Wow.
Mm. Och där fanns det ett recept på kessekaka.
Nej men.
Alltså C-H-E-S-S-E. Kaka, typ. För att det här var så tidigt 80-tal, man hade inte koll på engelska, vad var cheesecake och liksom. Det var ju inte ostkaka. Det var inte
för jag tänkte precis fråga, handlar det om att det skulle vara någon ostkaka? Nej, det är alltså cheesecake med dåligt
utan. Och då var det ju ett recept som jag fortfarande gör. För det var en frusen cheesecake. Mm. Som är digestive och sen Man rör, vispar äggulor och socker, och sen vispar man grädde och så vispar man äggvitorna. Mm. Och sen vänder man ihop alltihopa.
Typ mos. Ish.
Ja, och sen så fryser man den. Ja. Fast cream cheese måste det vara i också såklart.
Ja, ja.
Philadelphia ost då. Ja. Men det är så här mitt första minne av cheesecake.
Åh, vad fint.
Och efter det så tror jag det att när jag flyttade till USA när jag var 20 och verkligen så här fick smak för en bakade cheesecake, alltså New York style cheesecake. Mm.
Och vad lyxigt, jag har faktiskt aldrig ätit en äkta New York style. Min första cheesecake, det var också en frusen. Det var en lemon cheesecake. Mm. Och jag skriver faktiskt om den i min bok, för att den var första gången som jag kom i kontakt med hela No Bake. Mm. Och den var så god. Och min mamma som inte gillar söt saker, hon åt bara för att vara snäll mot mig, men vi åt en halva var. Mm. Alltså en hel halva cheesecake var för att den var så god.
Ja.
Och, men det var ju, Gini, jag gjorde alltid, men den var också frusen.
Mm.
Men, och jag gjorde alltid frusen bara, trots att jag gärna ville, du vet den här som finns på IKEA eller andra kaféer liksom och sådär. Det var alltid gelatin i dem, man kunde inte äta dem.
Så de var inte bakade alltså? Utan de var,
nej, alltså, till och med när jag jobbade på kafé så fanns det en cheesecake, men den var obakad också. Okay. Och liksom,
ja, jag kan inte minnas att jag egentligen har sprungit på så mycket sådana. Det är verkligen bara de sista 2-3 år, eller så jag själv började baka tror jag, som jag har ätit cheesecake som inte bakade med gelatin.
Men å andra sidan så, jag gick ju, alltså, vi hade ju inte råd att gå på kafé så, utan nej, om vi gick så var det IKEA eller så var det där jag jobbade. Liksom. Mm. Det var de två ställena jag fikade på.
Ja.
Och det var de som hade obakad cheesecake. Så att det var typ, det är så jag tänker kring cheesecake, och det är också därför jag bakar cheesecake så himla mycket nu.
Mm.
Både så här bakade och obakade, men det ska, liksom, kan jag återskapa de här som jag gärna ville äta som barn som jag inte kunde, då gör jag det.
Men om du måste välja en favorit då?
Ja, men lemon cheesecake. Alltså för att jag kan inte sluta äta den.
Men är den frusen då?
Nej, men den jag gör idag, den är inte frusen, men den är no-bake.
Okay.
Så den är lite, för jag gillar inte det här frostiga på en frusen cheesecake. Jag vill, jag vill att den ska vara krämig.
Mm. Det tycker jag att man kan få dem ändå.
Ja, det kan man. Och jag brukar ofta köra den här varianten att den får stå i frysen, men sen att den får tina i kylskåpet så som jag brukar göra mina mosser.
Mm.
Så att det är oftast när jag gör en no-bake cheesecake som inte är frusen, då är det en mos.
Mm.
Det är liksom inte fruset som är hårt och frostigt, utan ändå krämigt.
Mm. Ja, jag kan nog inte säga vilket, eller jag tror så här att en riktigt, riktigt bra bakad, alltså New York style, som är inte så här hårda skrumpna kanter, inte sprucken, inte svampig, utan bara så här perfekt krämig.
Mm.
Det är nog favoriten ändå.
Ja, de är riktigt goda, men det är också, det är lite av en konst att få till den här perfekta krämigheten.
Jag har inte bemästrat den.
Nej, inte jag än heller. Jag har mina tricks för att liksom, jag kan säga så här, jag bakade faktiskt till kökets baktips.
Mm.
En bakad. Men jag hade sånt flyt, både innan jag preppade den dagen innan och i studion, att den blev, jag var så här vill jag att alla mina men det är också så här, det är dagsform ibland.
Ja, men bara, det är lite så. Och jag känns som att jag fortfarande är på att jaga det ultimata receptet som jag sen, för så är jag med ganska många saker. Jag vill hitta ett perfekt grundrecept och sen vill jag alltid utgå från det, och så vill jag göra olika smakvarianter och variationer. Liksom. Men jag är fortfarande i jakt på det. Jag är inte riktigt där.
Ja, för att det perfekta receptet ska ju inte alls bero på dagsform heller. Utan det ska vara så här bulletproof. Oavsett om du mår skit eller om du mår jättebra, så ska det alltid bli krämigt. Och nej, alltså min perfekta bild av en krämig bakad cheesecake, du vet när man har dragit med kniven och man ser att liksom lite av fyllningen har velat följa med, då är den perfekt.
Mm. Ja, men ska vi nämna så här vilka det finns, eller har vi gjort det tycker du?
Ja, jag tror att folk har förstått, men vi kan säga den igen.
Ja, det är frusen cheesecake. Alltså, för att det ska vara en cheesecake så är det färsk ost i. Annars så är det liksom en mousse eller vad man nu säger. Liksom. Mm. Men då måste det vara färsk ost i. Och den kan vara frusen. Och då gör man den som en glass utan glassmaskin.
Ja.
Eller så är den bakad. Mm. Då är det ägg i.
Precis.
Eller så gör man en no-bake, och då har man någon slags geleringsmedel som gör att man äter den kall, och den kan stå framme liksom i rumstemperatur utan att smälta
precis,
bort.
För den frusna, den smälter ju faktiskt.
Ja,
den håller sig inte särskilt länge i rumstemperatur.
Nej.
Så det är de som finns. Men många älskar cheesecake, så jag har fått in frågor som dels handlar om krämigheten men också botten. Vi ska gå igenom allting som ni har undrat helt enkelt. Men om vi ska jobba oss liksom nerifrån och upp när det kommer till cheesecake, så kan vi väl ändå börja med själva botten.
Det tycker jag. Många frågar om den. Säger du förresten digestive eller digestive? Eller vad säger du?
Ja, jag säger nog olika hela tiden.
Jag kommer ihåg att jag hade en kille i högstadiet i min engelska klass som hade, hans pappa var engelsman.
Mm-hmm.
Och han hejtade så på svenskarna för att vi sa digestive. Han bara, det heter faktiskt digestive.
Digestive, men det låter
inte. Men jag har
inte
träffat
nice.
En enda svennebanan som säger digestive.
Alltså jag vet att man kan säga så, men jag kommer inte att säga det.
Nej, det låter nästan lite töntigt. Alltså för nu, det, man är så himla van vid att det är nästan som att de heter digestive på svenska, typ.
Ja. Alltså, och det känns ju, det är jättemärkligt om jag skulle komma in i ett rum där alla säger digestive, digestive.
Mm.
Det är som att säga kex.
Ja. Digestive betyder väl också typ så matsmältning.
Jo, men det är jätteonajs att säga det.
Nej. Vi säger digestive, eller exakt. Digestive.
Ja. Och frågan som vi har fått gällande det är, hur gör man så att den inte blir för hård och inte för smulig?
Precis, för det är många som råkar, och jag har nog råkat ut för både och också. Dels att den kan bli för smulig, så när man väl liksom ska äta den så rasar det bara bort. Och har man haft upp på sidorna så bara trillar det av typ, att den inte får någon fin form. Och också att den har varit för hård, kanske mycket i den frusna eller bakade, att när den blir frusen så går det inte att ta sig igenom botten. Eller att den har bakat så att det inte går. Hur brukar du tänka?
Jag brukar tänka dels att när det kommer till, alltså att den inte ska bli för hård. Där är oftast liksom mängden smör som är liksom boven i dramat. Jag har ett råd, följ receptet. Och iväg, för att grejen är, skulle man testa och följa de här anvisningarna på smörpaketet versus att faktiskt väga det, ibland kan det skilja så här 25-50 gram.
Mm.
För, alltså beroende på hur noggrann man är. Och den här sträcken på paketet, det åker runt på smöret. Så att, har man perfekt, jag brukar tänka så här, 14 kex, 100 gram smör. Nu snackar jag inte glutenfria, för det är en helt annan proportion där.
Och du smälter alltid smöret, eller?
Ja, och jag vet att du gör annorlunda.
Ja, men jag har insett nu att det blir lite olika konsistensen på det. Så det är nog lite skillnad hur man ska göra sen. För sen är min nästa fråga till dig, bakar du den?
Inte alltid.
Nej.
När jag gör bakad, då bakar jag den.
Ja, men bakar du den liksom, förbakar du den?
Ja, det brukar jag göra.
Mm. Men om du ska göra en frusen eller en no-bake, bakar du
nej,
inte...
Nej, då är det inte no-bake.
Nej, men om man nu om man nu inte ska vara så liksom... Man kan ju fortfarande...
Nej,
man
men jag gör inte det. Men grejen är, jag gillar smaken.
För man skulle kunna lika gärna... Alltså, för det som händer, tror jag, om man förbakar den 10 minuter, även om du ska göra en no-bake cheesecake av det sen, så tror jag att den liksom stabiliseras lite, den sätter sig lite.
Ja, definitivt. Om man har den lite för smulig, vilket oftast brukar bero på att man typ antingen har för lite smör eller att man faktiskt inte har mixat kexen tillräckligt mycket.
Nej, precis.
Då håller den ju inte ihop.
Då suger de liksom inte riktigt åt sig.
Exakt. Men att baka den, om man känner så här, nej, nu är min botten inte tillräckligt stabil, in med den i ugnen 10 minuter, brukar vara, och jag gillar faktiskt den smaken som blir, att den blir lite mer rostad, typ.
Ja, men precis, det, och lite, det blir så att smöret blir lite, får lite,
och skalet tillag. Blir faktiskt lite mer crunchy.
Ja. Och jag tror också att man upplever att det blir för hårt eller att det knappt går att ta sig igenom. Då kanske man också har gjort en för tjock botten.
Mm.
Alltså din form är kanske för liten mot receptet.
Ja.
Eller att du bara haft botten och det är tänkt att man ska upp på sidorna.
Just det. Men jag gillar faktiskt mycket, alltså botten.
Mm.
Jag tycker att det är gott, för att grejen är, jag brukar också ha väldigt mycket fyllning.
Mm.
Och för att liksom väga upp för det. Så vill
du ha digestiv på kanten också eller bara i botten?
Nej, jag brukar faktiskt inte ha det. Men det är nog bara av bekvämlighetsskäl. Jag tycker det är nice att ha på kanten också, för då får man ju även, du vet, den här sluttuggan blir också precis. Väldigt trevligt.
Men jag fick jättemånga frågor av folk som var så less på digestive. Såhär, måste man använda det? Finns det någonting annat? Liksom?
Nej, man måste verkligen inte använda digestive.
Nej.
Och man måste inte ha ett kex egentligen.
Nej.
Jag vet inte om du har lagt upp det, men jag vet att du brukar köra lite mera att du jobbar ihop en deg, typ.
Ja, men jag har ju absolut gjort med andra kex. Liksom. Jag har gjort Oreos, jag har gjort mandelmusslor och drömmar, havrekakor, ballerina, precis, eller mariekex. Alltså, du kan egentligen använda vilket som helst. Och då blandar du också med smör, mindre smör om du har ett kex med fyllning.
Mm.
Men om du ska göra en no-bake eller frusen, då kan du använda var som, du kan använda en brownie-botten eller en sockerkaksbotten. Alltså du kan göra en cheesecake på precis vad som helst. Ska du baka den i ugnen, då kan du fortfarande göra det, men då kan du inte, då ska man nog göra det samtidigt, alltså det kanske bara förgrädda att brownie botten lite grann så att inte den blir för hård.
Men det jag upplever till exempel när jag gör en bakad cheesecake-fyllning på en brownie eller kladdkaka, det är att så fort man täcker brownien eller kladdkakan, då pallar den lite längre ugnstid. Jag minns att jag bakade någon brownie.
Men den ska inte vara helt färdig kanske?
Nej. För det ska bara att den har fått yta så att det liksom inte cheesecake-fyllningen sjunker ner i smeten. Precis. Men jag tror att jag hade den brownien med cheesecake-fyllningen på i typ 40 minuter. Och den har fortfarande perfekt konsistens. Ja, så men, den pallar ju lite mer då.
Det där tycker jag är en sån drömkombo. Alltså cheesecake och brownie. Det var några såna i New York på... När jag bodde där så brukade jag åka till en bokhandel på kvällarna och hänga, och de hade kafé. Och då kom jag ihåg att det fanns en som var liksom brownie. Det var kanske browniebitar i också på något sätt. Oh. Det är ett drömkombo.
Gud vad bra. Men det är också, det jag gillar med cheesecakes överlag, syrligheten i färskosten tycker jag balanserar upp så himla bra.
Ja.
Alltså jag tror att om man inte gillar det här vanliga sötsliska så är cheesecakes väldigt trevligt. Beroende på vikt såklart. Ja, men jag tycker att det
den gjorde helgen som jag inte var nöjd med. Den var för lite söt faktiskt. Mm. Så den smakade nästan bra att lite så här äggigt. Liksom.
Ja, då är det ju inte gott. Nej. Såklart, det måste ju vara socker i. Men jag tycker att syrligheten i färskosten...
Jag håller med. Och det är ju väldigt gott också att kombinera med typ lime eller citron eller någonting. Mm. Och choklad. Och om jag återgår till New York, där finns det några ställen som är liksom... Min favorit heter Elaine's Cheesecake. Där kan man också köpa, det ska du köpa stora cheesecake och du kan köpa som tårtbitar, men du kan också köpa dem som små, bara liksom små muffins här. Så det är lite så här kex eller någonting i botten. Och sen är det som bara en så lagom portion size med cheesecake. Mm. Och det kan vara med så här yoghurtfyllning på, med jordnötssmör, med chocolate chip.
Alltså vilken drömbakelse.
Ja, men, och det finns säkert så här 30 olika varianter. Och alla är så riktigt, man bara sätter skeden i och så är det bara krämigt.
Liksom. För det är ju liksom krämigheten som är det absolut bästa med cheesecake. Och vi har ju fått frågor om hur man får den riktigt krämig. Mm. Och jag tror att de flesta av de här frågorna handlar om den bakade.
Ja, absolut. Både att så här, hur får man en kräm i, hur ska man göra så att det inte spricker eller begryning eller vattenbad. Alla våra frågor som vi kommer komma till nu, då pratar vi om den bakade.
Exakt. Mm. För den kan jag säga att den obakade är väldigt tacksam när det kommer till krämhet, för den kommer, det enda som kan hända är att har man för mycket geleringsmedel till exempel,
då blir den stabbig.
Och skulle man kanske ha för mycket choklad i, då blir den lite för hård. Men den blir inte så hård att den inte smälter i munnen.
Nej, men då kan den också bli lite så här grynig, som en för hård mos typ. Liksom.
Precis,
så att, och så kan man ha för lite geleringsmedel så att den smälter iväg. Liksom.
Ja, exakt.
Men i övrigt så är det inte så mycket snack om konsistensen.
Nej, det är ju liksom mer tekniska aspekter i den bakade än i den obakade. Ja, men så vi kör på den helt enkelt.
Det gör vi. Vad är ditt trix till att få den krämig?
Alltså, dels handlar det om när man gör själva smeten, så brukar jag tänka så här, det enda gången man ska vispa ordentligt är när man vispar ihop färskost och strösocker.
Mm.
Sen ska man vara väldigt sparsam.
Mm.
För att annars så, dels så blir det liksom, det känns som att i det här fallet så har man i, alltså det känns som att den blir typ mer kompakt och hård ju mer jag vispar den varje gång jag har testat.
Det,
liksom.
Det är också kanske så här det viktigaste lärdomen eller att ta med när man ska göra en bak, att inte vispa.
Mm.
För att du vill inte ha in luft i smeten.
Nej.
För det är också det när man pratar sprickor. Då är det att man har liksom gjort in för mycket luft i den också som gör att den spricker bland annat. Men det jag brukar göra är att jag använder florsocker istället för strösocker.
Smart.
Så då behöver du inte vispa alls. Då kan du bara röra ihop cream cheesen och sockret.
Underbart.
Och det är också väldigt, väldigt viktigt med rumsvarma ingredienser.
Oh ja.
Alltså jag brukar ju alltid ha cream cheesen kall när jag gör frostings och sånt för att den inte ska smälta. Men här ska den vara rumstempererad. Både cream cheesen och äggen. Viktigt. Rumstempererat och inte vispa.
Verkligen, jag håller med. För att det var, alltså, när jag kommer ihåg att jag skulle, den första gången skulle lära mig göra bakade cheesecakes, så sa han bara, det ska vara som, du vet när smör har stått ute för länge, det ska vara spreadable.
Yep.
Perfekt, då är den perfekt.
Ja.
Men sen har vi när det kommer till själva ugnsprocessen, det är nästan den som är, förutom vispningen, så är det ju nästan den som är mest kritiska.
Ja, och när jag satt i helgen och ville hitta jakten på att hitta så här mitt nästa bästa recept, liksom. Det är nästan lite overwhelming. För att så hittar man så här, okej, så här kan man göra. Och så kommer man till nästa, då har de gjort helt tvärtom. Och så säger den så här, du måste ha vattenbad, annars går det åt skogen. Mm. Och så säger den, du behöver inte ha vattenbad, men du ska ha ugnsluckan öppen. Så man bara så här, gud, vad är rätt, liksom?
Men jag tror också att jag tror att alla de är rätt.
Mm.
olika sätt att liksom ta sig an krämigheten. För att jag har alltid vattenbad. Det är, alltså så här, ha ugnsluckan öppen när jag har två barn. Det är ju liksom mardrömmens mamma. Jag ska inte göra det. Men, alltså, där tycker jag att det är väldigt logiskt. Klart att ångorna från vattnet gör att den liksom håller sig krämad och inte torkar ut under den långa ugnsprocessen. För att den är ändå i ugnen i typ en timme. Visst på väldigt låg värme, men det blir ju torrt där inne. Och så ångorna från vattnet hjälper väldigt bra, skulle jag säga.
Så jag skulle säga att det blir aldrig fel att göra ett vattenbad. Men du kan uppnå samma resultat utan vattenbadet. Men det är lättare att lyckas med vattenbad om man orkar med hela den lite mäckiga processen. Som men det är ändå...
Jag tycker inte att det är så mäckigt.
Ja, men det handlar ju om att du måste se till att det inte läcker in vatten i din form.
Men jaha, men jag lägger ju inte formen i ugnsplåten.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag har en djup ugnsplåt längst ner i ugnen med vatten. Och sen har jag cheesecaken på gallret.
Okej.
Så att det blir för ångning.
För väldigt många recept jag ser, då ska man ju se till att det står att vara väldigt noga med att sätta folie runt din form så att det inte och så sätter man ner hela formen i vatten.
Och det är säkert ännu mer effektivt.
Ja, men det hindrar ju verkligen den här riktiga hettan att komma in också.
Exakt.
Så att den blir mer vatten.
Och det är ju liksom, jag kan säga bara när man gör till exempel crème brûlée. Det är ju samma, in ner med dem i vatten, det gör ju susen för en fantastisk krämighet. Men springformar är som de är och jag har använt mina så mycket att det går inte att göra så. Helt enkelt. Och då har jag bara hittat så här en bra medelväg. Djup ugnsplåt längst ner i ugnen och sen så får cheesecaken vila på gallret. Det kommer ta åt sig av ångorna ändå.
Det är smart. Men precis på samma sätt som att jag inte har vattenbad när jag gör crème brûlée, så testar jag nu också att inte ha det på cheesecake. För det ska banne mig gå att göra utan tänka.
Ja, men det är klart att det ska gå.
Men det viktiga är då att jag har sett recept där man ska ha typ 175 grader när man sätter in den och sen så fort du sätter in den så sänker man.
Så brukar jag göra.
Men jag tror att nyckeln till att om du ska göra den utan sprickor och att den inte ska bli hård eller stabil eller alltså fortfarande krämig, då är det så här, lite grann som en maränger. Baka länge på väldigt låg temperatur.
Ja, men det tror jag nog att du har hittat.
100-110 grader liksom.
I typ 2 timmar.
Ja, nej men inte riktigt så länge. Men det är så knäppt. Den jag gjorde nu, den var super rinnig. Satt i den. Hade 175, slog ner direkt i 110. Efter en kvart var den klar. Och den var så stabbig och tråkig. Och, det var bara super.
Men sen beror det ju säkert på, jag vet inte om du har någon mjöl i din smet, jag vet inte hur många ägg du har. För det där spelar faktiskt också jättestor roll för krämigheten. Och om, jag tror också att beroende på vad du har för ingredienser och vilken ratio du har på dem, så kan du också ha olika temperaturer.
Ja. Jag tror att jag hade för mycket mjöl i. Jag höftade lite.
Okej. Hur mycket har du i en standard?
Ja, men i den tror jag att det var typ så 2-3 matskedar. Och det var nog typ 2 för mycket.
Ja, för jag tänkte precis säga, jag har runt en... Ibland kan jag gå över till 2. Det beror på vad jag har för annat gojs.
Kör du vetemjöl eller majsena?
Jag kör vetemjöl. Jag har faktiskt inte träffat majsena. Jag har inte testat majsena.
Hej, majsena. Trevligt.
Ja, men har du testat det någon gång?
Jag tror inte det. Det finns bakad cheesecake som ju är... Jättegott. Det är från en gammal vid det här laget Leila bakar recept. Hon har en New York blueberry cheesecake.
Ja, den har jag sett, men jag har aldrig testat den faktiskt.
Som det är crème fraîche och det är casella, vit choklad och cream cheese och grädde tror jag. Det är typ alla grejer liksom. Och den är fantastiskt god. Däremot så blir den med de instruktionerna alltid liksom brun runt om och den får en så här brun, lite svampig kant.
Mm.
Då har jag så här öst på någon blåbärskompott eller någonting så att det fortfarande blir fin.
Mm.
Och jag har sett jättemånga sådana cheesecake och det behöver inte vara fel. Det kan vara look som absolut funkar och ja. Det är gott liksom också. Men jag gillar när den är så här blek fis liksom.
Ja.
Jag vill inte ha någon egentligen färg runt kanterna.
Men det är för att det stör på någon dekoration, Emma.
Ja, det är väl det. Och sen så vill jag, alltså för att de här bakarkanterna som på många andra bakverk kan vara lite crunchy och sega och gott.
Mm.
Det smakar bara lite så bakat ägg liksom.
Mm,
så att jag vill gärna ha den utan det. Så jag provat, jag tänker jag ska testa göra det fast kanske med någon annan lite annan tillagningsmetod.
Mm.
Men för både i bakade cheesecake och i no-bake cheesecake så gillar jag att ha vit choklad.
Mm, det
och
är
jag
gott.
Är inget fan av vit choklad egentligen.
Nej.
Men i båda de två, i den bakade tycker jag att det tillför en sötma som är väldigt god. Och i no-bake cheesecake så tillsätter det ju liksom, alltså det skapar ju stabilitet.
Mm.
Du behöver lite mindre gelatin eller vad man nu har för om du har smält choklad i liksom.
Verkligen. Och jag tror att det passar så bra just i cheesecake. Återigen, syrligheten i färskost.
Yep.
Där funkar det för att det inte bara blir sötvit choklad utan också något annat som balanserar upp.
Mm.
Men du som har bott i New York, och för mig som inte har varit i New York, hur smakar en New York? Kan du beskriva så här konsistens och smak? Vad är det som skiljer sig liksom?
Nej, men det jag tänker verkligen är ju att är den här bleka, det finns ingen, den har inte fått någon färg på kanterna liksom. Och sen är den, alltså, det går att få tag på, alltså, på den här också. Den är inte superunik, den som är i New York. Men om man säger New York cheesecake så är det att den är riktigt krämig och syrlig och liksom ha inte den här svampiga kanten.
För det är
liksom
det som är det sjuka, du vet, när jag har sökt på så här New York cheesecake, då kommer ju Leilas fantastiska recept upp.
Ja.
Och jag som inte har varit där, jag tror att det där är det autentiska utseendet.
Nej, jag skulle inte säga att det är det. Och du kan nog hitta, alltså, även i USA på amerikanska bloggar kan du nog hitta cheesecake med det utseendet.
Mm.
Men om man verkligen googlar New York style, då är det blekfisen som dyker upp.
Det måste ju bli den här.
Raka kanter, rak topp, inga sprickor och den ska liksom inte ens ha fått lite färg på toppen, alltså kanske pytte lite.
Ja, men jag ser den är blekfis, den har lite färg på kanterna liksom, på sidan, men annars
och gud. Spikrak, för den som den som lätt det. Blir om man, och det handlar nog om att man bakar den på för hög värme tror jag, då går det liksom upp, kanterna runt om går upp och så blir det liksom en grop i kakan och den är perfekt för att typ ösa på en blåbärskompott.
Ja, men jag såg precis här, de har lagt värsta maffiga kompottlagret och det ser helt fantastiskt ut.
Japp, absolut, så det kan man göra, det behöver inte vara fel.
Nej.
Men om man inte vill ha den looken då är det lägre temperatur, helst vattenbad tror jag.
Men har New York cheesecake kex på kanterna eller inte? Jag ser lite olika.
Ja, det är nog lite olika, men jag skulle säga generellt en bit upp i alla fall liksom.
Vet du varför jag frågar?
Nej.
Jag tänkte att om jag lyckas, då blir det omslagsbilden till det här avsnittet. För det är väldigt vackert, måste jag säga.
Ja,
det. Jag tror inte att nu går jag inte här och tror att jag kommer lyckas, för att det här är en konst.
Ja.
Och det är, men jag vill också säga, jag vill inte att någon ska skrämmas iväg av att vi säger att det är svårt. Bara för att något är svårt så behöver det inte vara så att vägen dit är äcklig. Alltså det kommer ju fortfarande tycka att det är jättegott och det kommer bli jättefint.
Mm.
Men nu pratar vi liksom om liksom detaljsaker som gör det till den här fantastiskt beroendeframkallande New York cheesecake som vi alla älskar.
Ja. Men varje vecka, vad vi än pratar om, hur gör man det laktosfritt? Hur gör jag det glutenfritt? Kan man göra det veganskt?
Ja.
Alltid.
Och det är för att vi har människor av alla matpreferenser här i Sverige. Och jag förstår det. Återigen, när man bakar ett kalas eller fest så har man ju massa olika människor man behöver förhålla sig till.
Ja. Om vi börjar med laktosfritt, då är det ju busenkelt.
Ja.
Använd laktosfri cream cheese, finns. Använd laktosfri grädde om du har det i. Och det spelar egentligen inte så stor roll om det är liksom 36% i just det här fallet.
Nej.
Om vi pratar bakad.
Inte heller obakad spelar någon större roll. Du ska kunna vispa ordentligt. Vi har pratat om det här med ju större fetthalt, desto enklare att vispa. Men det brukar funka bra ändå.
Ja. Så det är egentligen inga konstigheter. Glutenfritt, ännu enklare.
Ja, bara byta ut kexen.
Byt ut kexen.
Lite mindre smör. än när man gör vanligt. Jag tror att jag brukar köra
i botten alltså.
Ja, så att om man kör typ 300 gram glutenfria digestivkex, jag tror att jag inte ens har knappt 50 gram smör.
Eller gör en glutenfri brownie, eller så här, det går väl att göra en utan botten också liksom.
Ja,
tänker jag.
Men det är ju alla de här komponenterna, tänker jag. Absolut. Alltså sprödbotten, krämig insida och sen någon härlig topping. Så att det är väldigt enkelt. Det finns glutenfria digestivkex typ överallt nu för tiden. Ja. Så att det inte är så svårt. Veganskt,
alltid är det trixiga.
Fast nu för tiden är jag väldigt glad över utbudet. För det finns ju de här Oatlys på mackan, tror jag att de heter. Det är en vegansk färskost-ish. Dock smakar den väldigt mycket havre, tycker jag. Mm. Så att man behöver liksom gå i med typ jättemycket citronsaft och zest. Eller något annat som bara täcker över den smaken så mycket man kan.
Men pratar vi no bake nu?
Båda.
Ja.
Det funkar.
Alltså för gör du med äggen och sånt i den bakade då?
I för sig. Nu kommer jag på här att det är ägg också i den. Men jag vet inte. Faktiskt. Kan du bara ge mig en minuts googling här?
Ja. Googla på vegansk cheesecake. Det är säkert någon som har kommit på det.
Ja.
Men det blir en utmaning när du har både färskost, ägg och grädde. Så är det ju.
Okej. Okay. Åh, det här är ju faktiskt en som kommer komma hit till oss.
Ja,
vad
roligt.
Ja. Wow! Men du, vi sparar det här till vegoavsnittet, för det här är något helt annat än det jag föreslog.
Mm. Bra.
Så vi sparar det. Cliffhanger avsnitt
till
vegan.
I mitten av oktober.
Exakt.
Någon har också frågat mig, måste man verkligen använda cream cheese? Då frågar man så här, kan man använda crème fraîche eller något som inte är lika dyrt? Och nej, du kan inte använda crème fraîche, för det är ingen ost.
Nej, exakt. Det kommer det bli något annat.
Ja, och cream cheese är ju väldigt, väldigt stabilt.
Exakt.
Så det, men och också så är ju en äkta cream cheese, eller äkta cheesecake ska ju ha den här färskostsmaken som cream cheese har. Men med det sagt så tror jag nog att du mycket väl kan göra en cream cheese på en mascarpone.
Ja, ja, ja. Men det man ska veta med det är att vispar man den för länge, då blir den lös.
Absolut. Jag tror inte du ska vispa den alls. Du ska kanske bara röra ihop med...
Exakt. Låt den stå ut ett tag och röra ihop med ballongvisp.
Ja, men precis. Men den har ju inte alls en lika tydlig cheese-smak.
Nej.
Den smakar ju nästan ingenting. Liksom. Den smakar nästan lite grädde.
I alla fall om man jämför med färskost så smakar den inte alls lika
mycket. Så gillar man cheesecake-smaken, då behöver du ha någon slags cream cheese.
Mm.
Gillar du inte den, då kanske inte cheesecake är ditt bakverk.
Nej, då kanske man ska baka något annat. Kanske en mosttårta från Brinken Bakarsbak.
Ja.
Sen är det faktiskt väldigt intressant, för någon har frågat, måste man ha geleringsmedel i no-bake cheesecake?
Mm.
Svaret är, man måste ingenting.
Nej.
Jag kan säga, den enklaste no-bake cheesecaken man kan göra, det är att vispa ihop färskost och vispgrädde. De ska vara jättekalla.
Mm.
Vispa ihop dem och sen typ vända ner florsocker och annan smak.
Det där brukar jag ha spritsa med.
Ja, det är väldigt, alltså, jag tror att det egentligen kallas typ så här whipped cream cheese frosting.
Mm.
Det är en grundtanken liksom. Men skillnaden, så fort man har i ett geleringsmedel, då blir den mycket luftigare och typ lenare i konsistensen.
Mm.
Den här typen av cheesecake, den blir god.
Mm.
Jag har många sådana här recept på min blogg.
Mm.
Men det blir inte alls samma
konsistens. Men blir den, om du gjuter den i en form och sätter in den i kylen, blir den liksom stabil att du kan skära skarpa tårtbitar av den?
Ja, jag vet inte om du har sett min no-bake citroncheesecake.
Jag vet inte riktigt.
Men det är liksom så här, digestivkex, exakt den fyllningen och sen en citronspegel. Och den, man ser på bilden, jag har kunnat skära hur
det är. För det där är en frosting som jag mer och mer har börjat göra. Men där kan du ju också leka med proportionerna av med grädde och cream cheese också.
Ja, det blir olika stabilt.
Ja, men liksom. Precis. Har du mera cream cheese och mindre grädde så blir det ju såklart
stabilare. Ja, och det är det som är grejen. När jag ska spritsa den, då har jag betydligt mer grädde.
Mm.
Men när jag har den i cheese, då har jag mindre just för att den ska hålla sig stabil.
Mm.
Den behöver inte ens vara i frysen. Man kan ha den i frysen så att den liksom blir stabil snabbare.
Mm.
Men har man den i kylen över natten, då håller den sig.
Och det händer ingenting om jag fryser den och sen tinar upp den. Det händer ingenting att det är mycket vispad grädde i den.
Inget händer. Just eftersom att det är så lite vispad grädde. Alltså jag tror att jag har till 600 gram färskost så har jag max 2 deciliter vispad grädde.
Men då smakar den väldigt mycket cream cheese, tänker jag.
Ja, men det är också därför jag typ alltid har antingen någon choklad eller så har jag någon alltså typ så här citronsäst eller någonting.
Ja, men då förstår jag också vad du menar med att den blir inte riktigt lika fluffig och luftig. Nej, den exakt. Blir lite mer kompakt för att den ska bära sig själv liksom. Men det är verkligen skillnad. Alltså no bake cheesecake tycker jag kan vara, den kan vara ganska liksom stabil, eller lite, inte stabil ska jag säga, men liksom...
Ja, men håll fast.
Ja, men precis. Men jag har de som är mina superpopulära recept på mjölkchoklad cheesecake. Mm. De är ju jättekrämiga.
Ja, och det är helt fantastiskt.
Nästan så att jag, ibland så får jag så här, det flöt iväg liksom, för att då har man ja, men det har vi pratat om tidigare. Att
men
olika...
det är för att du också är på gränsen. Du
jag är på gränsen minimalt. Hela tiden. Och jag skriver det väldigt tydligt också. Att det här är verkligen på gränsen. Står den framme i en timme, så den kommer inte rinna iväg, men den tappar, den börjar bli lite rund i formerna. Mm. Liksom. För att det är det värsta jag vet när man har för mycket geleringsmedel eller någonting, att det blir så här stabbigt. Men just i en cheesecake så tycker jag att det är mer förlåtande än i en mousse till exempel, som verkligen blir liksom dallrig. För att cream cheesen gör att det blir liksom inte dallrigt. Nej. Det blir bara liksom krämigt. Liksom. Mm.
Men hur länge kan man ha en frusen cheesecake i frysen då?
Ja, men jättelänge.
Ja, finns alltså, det
alltså... Nej, men som glass, alltså 2-3 månader lätt liksom.
Ja, och sen oftast, den kommer nog ätas upp innan det har passerat.
Ja, och också har du tänkt ha den där liksom mer än någon vecka, så se till att liksom plasta in den ordentligt så att det inte kommer in massa luft så att den kan bli så här frysskadad.
Också eftersom att man öppnar ju frysen hela tiden, så att det täck den ordentligt så klarar den sig hur bra som helst. Och detsamma tycker jag alltså med no bake cheesecake och bakad cheesecake. Jag tycker att de funkar utmärkt att frysa, eller tycker de funkar utmärkt att frysa.
Jag gör ju nästan alltid, precis som med mina mosttårtor, så när jag gör cheesecake så gör jag dem i sådana här silikonformar. Och för att få ut, och det är när folk frågar hur får du så perfekta kanter, det är för att jag stöper mina tårtor i silikonformar. Men för att få ur tårtorna ur dem, då måste de vara djupfrysta. Så jag fryser ju alltid dem och sen får de tina i kylen. Och det är många som måste man ta det hållet. Bara, nej, gör du det i en springform så bara in i kylen, det räcker gott och väl. Men ska man ha ut dem i silikonformen så måste det först frysas.
Och det är det mest satisfying jag vet, att ta ut någonting som precis har varit i frysen ur en silikonform. Alltså jag kan göra det,
det
hela dagen.
Rakt.
Det finns inte en enda skavank och det är så.
Jag gjorde i helgen första gången med sån här velvet spray.
Mm, vad är det?
Du har säkert sett på Instagram med mosttårtor och sånt att de har lite så knottrig yta liksom.
Har du en sån spray?
Ja,
det finns. Kommer det komma upp en sån bild snart?
Ja, men det ligger uppe.
Va?
Ja.
Nu?
Ja, men jag la upp med de här två cheesecake, men den kanske inte syns så tydligt på den.
Let me check.
För jag la den här saltkåra pannacottan ovanpå, så man ser inte så tydligt kanske. Men det är sammetsspray heter det. Och det är, består av typ smör och vit choklad.
Hallå,
den
ligger inte alls uppe.
Jo, det är den bilden med två cheesecakes.
Ja. Och jag ser. Ja, alltså det är så vackert. Ja. Vart har du fått tag på den här sprayen?
Den har jag köpt på Lyckas med mat. Och då har jag en vit och sen har jag felbeställt en, så jag har typ en 1 liters flaska med gul.
Någon som vill köpa den kan kontakta bakpodden.
Oh my god, jag tänker att jag kanske ska göra så 70 påsktårta eller någonting.
Det är ju påsk.
Jag trodde att det var en vit jag beställde.
Och det var en
gul. Så jag har en bauta flaska med gul, jag kommer aldrig använda den. Men sen så beställde jag också ännu en från Lyckas med mat häromdagen med mjölkchoklad.
Så vad heter de? Heter de Velvet?
Ja, sök på Velvet Spray så hittar
du. För det blir ju så mycket vackrare så fort man sprayar på det där. Är det svårt?
Det är inte så svårt. Det du sprayar på måste vara djupfryst. Så du måste göra det direkt när du tagit ut det från frysen och den måste vara fryst. Själva sprayflaskan måste vara mellan 20-25 grader. För innehållet, alltså det är smör.
Alltså rumstemperatur.
Ja, men precis. För det är smör i, så det måste vara en viss temperatur. Vissa står att man ska värma upp det till minst 25. Men är det liksom mellan 20 och 25 så går bra. Så ska man skaka den ordentligt och så ska man spraya. Då ska man spraya, sätta grejen antingen i en stor pappkartong eller som jag gick ut på gräsmattan. För att det kommer, alltså gör inte på köksbänken liksom. För då får du smörspray överallt. Jag har fortfarande ett märke på altanen nu, men jag tänker att det kommer regna bort så småningom.
Det tänker du.
Men då satte jag den typ som om man ska glaza den. Jag satte den på en liten så här gammal yoghurthink liksom. Mm. Och sen så sprayar. Det var otroligt tillfredsställande.
Jag vill typ köpa det här nu.
Ja, du alltså, kan få min gula.
Nej, alltså nej tack. Vad ska jag med den till? Jag firar inte ens påsk.
men det var fint. Så det är fint att göra antingen en del, för då gjorde jag själva botten och sen la jag på en panna cotta som hade varit i en annan mousseform på. Mm. Men det här man kunnat glaza den eller spraya den, ja men det är fint. Det är lilla extra.
Ja, men det känns genast lite lyxigare. För att alla de här fina alltså bakelserna jag har sett på Instagram från så här riktiga toppkonditorer, de har ju sådana här
lite knottade spray. Ja, det här sammetssprayet är väldigt poppis. Men också lätt att få tag på nu. Så att, och vad kostar en sån här flaska? 50 spänn kanske?
Gud, vad värt. Jag antar att de håller ganska länge.
Det
då.
Tror jag. Alltså man sprayar på det. Men jag, du kan ju använda alltså, den lilla flaskan säkert 20 gånger tror jag.
Det tror jag. Mm, spännande. Mm.
Men du, har vi pratat klart om cheesecake?
Det verkar som det.
Eller är det så att du ska spana om cheesecakes?
Ja, det är sant. Vi har i alla fall besvarat allas frågor. Ja. Och nu går vi in på veckans spaning.
Da-da-dan-dan-dan-da! Veckans spaning från Camilla Hamid.
Din falsett har aldrig varit vackrare. Men du, jag vet inte om du märkte att jag liksom smålog lite grann när du säger när det är brunt på cheesecake.
Nej, tänkte inte på.
Men det var för att jag bara har väntat på att få prata med dig om min veckans spaning. För en gångs skull är jag förberedd. Mm. För en gångs skull har jag en riktig spaning.
Yes, roligt.
Och det är baskisk cheesecake.
Ja, aldrig hört talas om.
Och det här var så sjukt. Jag var så här, vad är det här? Det dök upp i mitt YouTube-flöde.
Ja. Roligt att du har ett YouTube-flöde.
Ja, men när man går in på YouTube, jag kollar jättemycket på YouTube.
På mobilen eller på datan?
Överallt. På TVn.
Okay.
Jag streamar till TVn.
Du är en annan generation, tror jag. YouTube-generationen.
Men ja. YouTube är en magisk plats för att lära sig saker. Alltså du kan lära dig bygga ett hus på YouTube.
Jag vet. Alltid har lärt mig en bakning, jag har lärt mig på YouTube, men då går jag in och söker aktivt efter någonting. Ja. Jag går inte in som på Insta.
Du
och
har
ser
inte ett konto på YouTube.
Jo,
men för om du har det grejen, om du kommer till start, vi ska inte prata för mycket om det här, men det kommer upp relaterade videos, alltså sånt som passar det du har sökt.
Jag är där för sällan, jag är på YouTube kanske en gång i veckan.
Hur som helst, det här kallas den brända cheesecaken. Mm-hmm. Och den här är allting som man inte säger att en cheesecake inte ska vara.
Okay.
Men grejen är, jag var väldigt nära på att baka det här till oss nu. För att
får
jag
bildgoogla?
Ja, sök på Basque Cheesecake, Basque, cheesecake. Den har ju uppenbarligen sitt ursprung från Basken, alltså i Spanien. Och till och med tillvägagångssättet är tvärt emot allt som man säger om hur man ska göra en bakad cheesecake.
Ja, det här är ju vad jag tycker en misslyckad cheesecake.
Ja, och grejen är så här, varför är den så hypad? Det här är alltså när jag kollar på olika YouTube-videos så hävdar de att det här är bland det godaste de har ätit i cheesecake-väg.
Mm-hmm.
Och jag vet inte, det var en tjej som jag kollade på som sa så här att typ som med crème brûlée.
Mm.
Den knäckiga ytan, alltså som möter den här sötman, och den är lite bäsk. Men
ja, tillsammans... den ser inte knäckig ut, den ser bara bränd ut.
Ja, och det enda jag tänker på när jag ser den här cheesecaken är så här, hur skinnliknande är den här ytan?
Ja.
Ja, så det var därför jag gärna ville baka. Nu hann jag inte göra det, eftersom att jag vabbar. Mm. Men de hävdar att det här är bland det godaste de har ätit i cheesecakeväg. Och det är liksom så här, i vanliga fall så skulle man ju grädda en cheesecake, som vi sa, på ganska låg temperatur, länge.
Mm.
Den här ska bakas på typ 200 grader i 1 timme och 10 minuter.
Men vad är det i då? Är det något annorlunda?
Nej, men det är samma ingredienser. Det är färskost, strösocker, vetemjöl, ägg,
den ser, vetemjöl. Om jag tittar på en bild genom skärmen, den ser lite stabbig ut.
Ja, men grejen är när jag såg videon, den är krämig.
Mm.
De har rätt, den är krämig. Men grejen är att de typ så här, du ska verkligen bara röra ihop alla ingredienser.
Mm.
Allting måste vara rumstempererat som vanligt, men annars är det röra ihop allting. Och sen så kommer liksom, eftersom att det är ganska mycket ägg i, och det är väldigt mycket färskost i förhållande till andra cheesecakes. Den har ingen botten dessutom. Så att den är liksom allt annat än det man brukar prata om när man säger en riktigt bra cheesecake. Men folk säger att det är gott.
Den kallas också för burnt cheesecake. Mm,
och det är med all rätt.
Mm. Men jag ser fram emot när du ska bjuda på den här.
Alltså, jag vet inte om jag vill slösa min färskost på det här.
På mig tror jag du skulle säga.
På dig kan jag läsa hur mycket som helst. Men den här cheesecaken, ja, jag kanske gör någon så här, typ en fjärdedels liksom, sats av den här cheesecaken. Och så, i sådana fall så tar jag med det. Men alltså, jag ville bara mer säga att det här är något hypat.
Ja. Det har aldrig korsat min väg.
Nej, det korsade min väg igår.
Mm. Nej, men det är ingenting, och det, kanske, det är ingenting som riktigt har slagit på Insta kanske. Och det kanske är för att den är inte superfotogenik.
Nej, det är det som är problemet. Men så fort någonting inte ser vackert ut, ja, då kommer det inte nås människors Instagramflöden.
Nej.
För jag har väldigt svårt att fundera. Alltså jag tänkte så här, åh, det här kanske kan vara en omslagsbild till podden. Absolut inte.
Nej, då kommer de säga, det där kommer vi inte lyssna på. De vet ju ingenting.
För det ser ju, om vi ska vara helt ärliga, det ser inte aptitretande ut.
Nej, det ser lite grann ut som en quiche.
Ja.
Alltså en sån matpaj. En matpaj utan
fyllning.
Ja.
Utan,
ja, men precis. Som bara, ja, men fläskpannkaka eller ugnspannkaka, ja, som har bubblat upp liksom, och blivit bränd.
Fast i rund form.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, nej, så jag ville bara konstatera att nu finns den här trenden. Nu finns den. Det här är ett antikt recept.
Ja.
Det är inte något som kom på igår. Utan nej, det är bara det att nu har den börjat nå... Ja, men sociala medier.
Det är kul, och det finns ju ändå, vi har inte pratat alls om den japanska cheesecaken idag till exempel, den här wobbliga grejen.
Men den nämnde vi dock när du hade det som trend.
Ja, men precis. Så att,
ja, om någon känner sig manad får den skriva till oss vad den tyckte. Men ja, annars finns den i alla fall.
Ja,
det var bara spännande att den var liksom allt annat än det som vi har sagt att man ska göra.
Har du vidgat min värld.
Spännande. Kul att jag kan bidra med det till ditt liv.
Ja. Men, tack för det.
Tack själv. Nu går jag hem nu.
Ja, men vi går hem nu, Camilla. Ja. Okej, vi kan berätta vad som händer nästa vecka först.
Ja, för att jag är så glad över att vi ska få hit fantastiska Vivi Wallin. Ska komma på besök i podden. Och hon är känd från Fixa själv, ja, men också Mammasanningar på Instagram. En otroligt driven och härlig kvinna som har bara förgyllt folks Instagramflöden på många olika sätt. Hon är lite av en expert på kalas och fest.
Ja.
Både i bakväg men också hur man kan göra allt det andra runt omkring.
Mm.
Så ni får i vanlig ordning skicka in frågor till oss.
Kring vad ska man tänka på? Jag ska ha ett barnkalas. Hur bakar man till många? Hur bakar
du och
man
jag
till
får
barn?
Ju sådana frågor hela tiden. Ja. Så här, vad ska man bjuda på?
Ja.
Hur jag har det här temat? Jag har det här färgtemat.
Ja. Och så här, vad bakar man till en tvååring? Vad bakar man till en femåring?
Vad bakar man till 200 pers? Liksom?
Ja. Så vi hoppas på massa härliga, roliga tips och tricks från henne. Ja.
Och hon är en superhärlig tjej. Så att jag tror att hon kommer ta med sig massa härlig energi. Till poddstudion.
Vad roligt.
Glöm inte att följa oss på Bakpodden på Instagram.
Yep. Och våra... Över 2000 följare nu.
Har vi nått det nu?
Ja.
Vad roligt. Jag tänkte på det, bara det är inte mycket kvar nu.
Nej,
så att ni får fortsätta följa oss där.
Ja.
Ni får också följa våra Instagrams. Du heter?
Emma Brinkgrass går jag nära att säga, men ni kan försöka följa mig där. Jag kommer blocka alla som jag inte känner. Privat konto.
Det var lite hårt.
Men följ mig på Brinken Bakar. Där är ni stort välkomna.
Ja, och mig kan ni följa på ni kan följa mig på Camilla Hamid. Och ni får jättegärna också recensera och betygsätta podden, för det hjälper våran podd att nå ut till fler bakglada människor. Ha det jättebra tills vi ses nästa gång.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.